When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. En dag senare än vanligt valde vi att spela in den här podden. Dels för att det var två jävla spännande matcher idag. RIK Varberg och Hallby Guif, låt oss återkomma till dem. Men också för att vi skulle kunna samla hela gänget. Charlie Sjöstrand är med från Göteborg. Christian är med från, tror jag, eventuellt Malmö, va?
Jag var i Malmö och Lund idag, men nu är jag i Halmstad och imorgon är jag i Stockholm.
Oj, oj, oj. En typ av svensk globetrotter får man lov att kalla det.
Exakt. Jag håller ju liksom de här SJ och de varma under corona. Jag har aldrig rest så mycket som under corona.
Ja, men det sägs ju att vissa branscher som går dåligt måste man hålla under armarna.
Exakt.
Nu. Du har valt då reseindustrin. Det är stort. Någon måste ju ta det ansvaret.
Ja, jag har faktiskt också hemestrat ganska mycket på olika hotell när jag får feeling. För det är så billigt.
Mm. Jag minns när jag lärde känna dig för, vad kan det vara? Ja, men ungefär då 6-7 år sedan kanske. Då bodde du ju på hotell.
Mm.
Mm. Det tyckte jag var läckert.
Det är väl länge sedan.
Det var första gången jag har känt någon som inte bor i en lägenhet utan på hotell. Annars är det ju mest, tänker jag, en så Coco Chanel-grej eller den typen av celebriteter.
Ja, jag känner mig väldigt mycket som Coco Chanel.
Mm. Ni har många likhet. Men sen så har vi Josef Purjonaton med oss från ett ännu mer exotiskt än Halmstad.
Ja, jag har väl då en, du sa, kallar den för en svensk globetrotter, du gör en europeisk globetrotter i Fokker nu, för att jag befinner mig just nu på den här turnén som jag tror att jag beskrev lite om förra veckan och är just nu i Skopje där jag bor på Hotel Russ som ligger precis vid floden Vardar i sammankopplat till Jane Sanowski Arena där då Vardar Skopje spelar sina hemmamatcher.
Fan vad härligt, det är nog första gången vi har nordmakedonskt i den här handbollspodden i alla fall.
Vi ska säga att vi har så dåligt internet, va?
Ja, vi ska säga det. Nu vet vi inte riktigt eftersom Josef spelar in sitt eget ljud och sådär, men samtalet över Skype ner till Nordmakedonien nu är ju fruktansvärt svajigt. Och innan vi klipper och allt sånt där så vet vi ju inte riktigt om det här kommer flyga eller inte. Så att vi ber ju alla lyssnare då ha eventuellt lite överseende med det. Eller så hör ni inte det alls och då skiter vi ju det och bara kör på, eller hur?
Eller så ber vi till Gud, kan vi inte göra det allihopa?
Jo, det ligger väl oss varmt om hjärtat att göra det några gånger i veckan i alla fall. Mm. All right, Josef, hur är det på i Europa?
Jag säger det här,
jag frågar bara hur det är i Europa.
Jo då, stämningen i Nordmakedonien nämligen här på byn idag. Kollat läget. Och jag tror att jag varit här en gång förut och då var jag i de väldigt... Men idag var jag i raka motsatsen. Jag var i det riktiga Skopjet. Men det var mysigt det med.
Mm. Och där släpper vi Josef, va? Nu är det tyvärr omöjligt att höra vad du säger då, Josef. Men vill du ta 2 minuter om vad ni ska göra framåt och hur planen ser ut, så får vi se om det fastnar på ditt band.
Ja, absolut. Jag kan berätta då att vi åkte ju till Kielce i Polen, södra Polen i onsdag tror jag. Kom fram typ klockan 2 på natten, natten till fredag, natten till torsdag, förlåt. Spelade match, fick 10 i röven av Dushibayev och grabbarna. För att sen då dagen efter, på min födelsedag i fredags, resa från 09.00 på morgonen till 21.00 på kvällen då. Från Kielce till Warszawa via Istanbul och sen Skopje då.
Via Istanbul? God liten omväg.
Jajamän. Och spelade match igår där vi faktiskt fick en trevlig poäng. Och nu ska vi då möta Vardar igen på onsdag tror jag. Mm. För att sen blev det klart idag att vi ska flyga till Paris och spela match den andra mot Paris då. Och sen på onsdagen dagen efter åker vi till Porto för att spela match på torsdagen mot FC Porto då, som ju tränas av Magnus Andersson, vars målvakt Alfredo Quintana fick hjärtstillestånd idag på träningen tror jag.
Ja, fy fan.
Tyvärr. Men det är väl en passus i sammanhanget. Men nej, annars är det lite som att vara på cup ungefär. Mm. När man var 15. Man bor på det här ganska så halvdassiga hotellet. Hotel Russia. Och internet i halva rummet. Så jag får möblera om. Lackmadrassen i hallen. Där sover jag. Och det är det jag har att rapportera om.
Det är du och Krille som stöttar resebranschen då, kan man säga.
Ja, precis. Det är ju faktiskt lite roligt. Vi har ju typ 5-6 tror jag spelare som spelade VM nu i julas då, eller i januari. Och de gubbarna åkte ju på samling då vid årsskiftet ungefär. Och var ju borta en månad. För att sen komma hem och åka iväg med oss då i 2-3 veckor ut på den här Europaturnén. Så kommer vi hem den 5:e. Då åker de grabbarna på OS-kval. Och visst, Norge bland annat ska nog till Brasilien och spela. Så de landslagsaktuella spelarna hos oss kommer alltså ha varit på resande fot i princip i 3 månader. Vilket är mycket sjukt.
Ja, men jävla dröm ju. Det hade jag velat göra. Kanske inte så många gånger. Men
hotellen en gång som du bodde på där när Jelin lärde känna dig var finare än de hotell som vi befinner oss på. Okay. Serverades en hel fisk här. Såg ut som en liten mört ungefär. Med skinn och allting, inget salt eller ben och allting. Det var bara ögonen var kvar och typ 2 potatisklyftor. Det var min lördagsmiddag här.
Men jag tror att när vi var i Lund idag och käkade på Taste of India, det var fan ännu sämre alltså. Herregud. Ja, fy fan. Men du, vi var ensamma, du, jag och KG, i hela den liksom inrättningen.
Ja, det har ju till och med jag snappat upp, att en restaurang som är tom på folk ska man inte gå in på. Det är ju tumregeln ju.
Ja, verkligen.
Du Josef, vi har en lyssnare, Johan, som har uppmärksammat oss på att du har en extremt bra relation lår kontra storlek på shorts. Jävla tajta och goa.
Ja, jag tycker ju, ja, alltså, nu är inte jag en stor person generellt. Det finns många kralligare killar än jag. Men liksom i relation till övriga kroppen så har jag faktiskt ganska bastanta lår. Och det kan då visa sig i då, framförallt när man köper byxor och så. Och det gäller ju även shorts. Och sen tycker jag det är lite gött. Jag vill ha mina shorts lite så här Alexis Sanchez, om ni minns honom, chilensk fotbollsspelare. Gärna dra upp dem
om högt, vi minns. Liksom.
Ja, och så har man ju ofta så här underbyxor under. Så att då kan det se lite flexigt ut. Men ja, låren alltså, de är ganska stabila för att vara en liten tunnis som jag ju egentligen är.
Mm. Apropå hotell, Jeline, är det inte så att vi två har bott på det sämsta hotellet jag någonsin har bott på tillsammans?
Jo, så är det absolut. Tommelilla. Det var i Tommelilla, ja, precis bredvid. Ska vi se, det var ju... Ja, det var fruktansvärt. Alltså, jag är verkligen inte picky. Jag är ju en... så att säga festivalbesökare, Östeuropa, romantiker och allt sånt där. Jag kräver fan inte hög komfort. Men det där var uselt. Alltså det var så jävla ruttet. Det här var inte så länge sedan heller. Men det var en liten som 14-tums TV.
Sju år sedan tror jag det var.
Ja. Tjock-TV, det gick liksom inte se på den. För att det gick en sån här linje igenom bilden som rörde sig över helt. Ja, det var hemskt. Och både du och jag hade ju jobbat hårt i några dagar där och såg fram emot en hotellnatt där vi skulle gå och lägga oss i varsitt badkar. Du hade ju till och med, som du brukar göra, köpt en påse lösgodis som du skulle ta med ner i badet. Jag hade väl istället då kanske köpt två folköl eller så. Men det var inte tal om några badkar på rummet direkt. Det var ju tyvärr inte ens tal om en toalett på rummet, utan den var delad i någon slags korridor.
Ja, just det, fan. Ja.
Tommelilla centrum. Sen var det ju, gick vi ju ut då åt på kvällen. Då var det ju en prostituerad faktiskt som erbjöd sig sina tjänster. Ja, nog om det. Tack Josef för Europa-korrespondent-arbetet. Vill du lägga till något mer därifrån solen?
Nej, inte alls. Ja, men jag tackar för mig.
Då tackar vi dig så hemskt mycket för det. Det är lite för skakig lina för att vi ska palla ha kvar det hela 60 minuterna. Men fint att du ringde in. Tack för det.
Ja, och lycka till. Bättre på resan. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Som sagt, det var en, vi kämpar ju om alla lag går vidare från grupperna nu för att det kommer inte kunna gå att genomföra alla matcher. Och för att det ska väl vara så någon typ av rättvisa då att... ja, så går alla lag vidare till slutspelet nu. Men vi kämpar ju med Vardar om att inte komma sist i gruppen i alla fall. Och en poäng då på bortaplan får ju vara en ja, fin skalp. Även om Vardar inte kanske är vad Vardar var för några år sedan. Men nu har vi ju chans till 2 poäng på onsdag igen. Och lite självförtroende efter förra matchen. Så att det ska bli kul. Mm. Kör hårt.
Tackar, tackar. Ja, vad härligt att få en utblick på kontinenten, va? Det är man ju inte bortskämd med de här dagarna. Men också exakt lika skönt som det att få en utblick på kontinenten, lika skönt är det att vända sig hemåt åt den trygga, härliga elitserien igen. Charlie, kan inte du rapportera lite från Göteborg och ångestmatchen RIK mot Varberg?
Jo, det kan väl göra. Det är väl egentligen inget att skriva hem om direkt. Vi valde ju från början låg ju Hallby Guif i tablån, men så blev det ett sent byte där i helgen. Och det kan man ju ifrågasätta, det bytet med facit på hand.
Det har jag gjort. Ju,
ja, precis. Det gjorde du innan facit ens kom, ja.
Ja.
Såklart. Nej, men det, vad ska man säga, RIK vann med, jag vet inte ens vad det blev, 13 eller 14 mål eller sånt där. Så att det var.
Men är det för att den matchen ligger bättre till geografiskt också, att det är otympligare att göra den
här
matchen?
Nej, det har nog noll med det att göra, utan det som vägde in var från början så fanns den inte i tablån alls, men så lyfte jag in att vi borde sända den för att det skulle potentiellt vara liksom en helt avgörande match den sista slutspelsplatsen. Sen så gick ju Guif och torskade så att det skilde 4 poäng. Och då, jag skulle säga att förhållandena, så här, hur viktig matchen var, var nog ungefär 50% RIK Varberg och Hallby Guif. Men så spelade det nog in att Hallby hade haft corona och att de skulle lämna besked söndag eftermiddag om matchen överhuvudtaget skulle kunna bli av. Mm. Och då hade det nog varit svårt att byta på så kort varsel. Så då blev det så här, jag tror det blev, ja det kan ju bli en, ja de tog nog säkra för det osäkra. Och som sagt på förhand så var det ju nog ungefär 50-50 om hur viktig matchen är. Mm. Så var det.
Helt rätt. Lite kul faktiskt att höra hur det går till bakom redaktionsmötet. Men jag hade ju fullt fokus på Hallby Guif av förståeliga skäl. Mm. Så jag har inte sett en minut av den. Alltså kan du bara ge mig så här någon linje så? Alltså vad var det som, hur tidigt avgjordes det?
Alltså jättetidigt kändes det som. Eller Varberg, de började med lite tekniska fel kan man säga. Och RIK var superheta där. De fick några tidiga kontringsmål nästan direkt. Jag tror det togs en timeout efter 10 minuter. Då stod det 9-5 till RIK. Så att det hade liksom bara så här. Det bara svängde fram och tillbaka. Det var öppna spel. De bara körde båda lagen egentligen. Men Varberg hade för lite, de hade för dålig precision när de körde. Och RIK hade en, det ska vi säga, de saknade både Ysander och Lipovac som båda var avstängda på mer eller mindre konstiga grunder.
Ja, Ysander var väl avstängd för sitt andra röda kort, va?
Och ja, tredje till och med.
Tredje, ja men sådär, mm. Det var en automatisk avstängning så. Men Lipovac var ju avstängd för en specifik situation som var för jättelänge sedan. Alltså,
ja.
Vad var det någon så? Fem matcher hann det gå emellan ja. Eller något sånt.
Alltså det är ju väldigt konstigt. Det, alltså, precis så är det. Man kan ju ta det lite snabbt då. Att, det var ju matchen mot Önnered 31 januari som Lipovac, han ger Hallbäck en knuff i sidan där precis i början av matchen. Och den, alltså, den är ju riktigt ful. Och skulle ju mycket väl kunna rendera att det borde rendera till ett rött kort eller ett blått kort om man så vill. Men gjorde inte det utan blev, domarna såg ju att det hände och bedömde att det var en 2 minuters utvisning. Men sen så har det gjorts en anmälan och det, så kan det ju gå till nu att domarbasen kan ju själv upprätta en anmälan. Om han tycker att det här borde varit något mer. Och så av den oerhört bristfälliga information som jag har lyckats samla ihop så har det gått till då att Björn Eriksson har upprättat en anmälan på Mario Lipovac och så har man väl tagit ställning till det i utskottet sammanträda och så tog det som sagt 3 veckor och så i fredags då, klockan 4, så fick RIK besked att Lipovac är avstängd nu i 2 matcher. Så det var ju lite sådär, ja, som sagt, det är väl bra att man ska kunna anmäla grova förseelser och att man ska kunna videogranska och stänga av. Men det blir ju jävligt märkligt när det tar 5 matcher för det att komma ett beslut. Och så kommer det 2 dagar före en jätteviktig match.
Mm.
Men så var det i alla fall och så då var det lite så här, vem fan ska spela, hur ska RIK spela försvar, för Elliot Stenmalm hade också varit sjuk, haft corona och det är ju de 3 som brukar spela trea, Oskar, Sander och Lipovac och Elliot liksom. Så det var så här, hur fan ska det här gå, men det gick hur bra som helst. Erik Schäfert och Stenmalm gjorde det bra där, även fast de hade lite problem med Armi Pärt och Damgård precis i inledningen på matchen. Då såg det inte så jävla dåligt ut för Varbergs anfallsspel just. Men de hade ruskiga problem bakåt. Alltså de vann inte en närkamp kändes det som. RIK, ja det var nästan så att de tjänade på att varken Ysander eller Lipovac var med. För de lirar med en kille som nog inte så bekant för så många. Som heter William Höghjelm som är tredje mittsexa då i RIK. Och av ja, förklarliga skäl lite svårt att slå sig in där i den konkurrensen. Men han var ju liksom, tänk, ja men som RIKs före mittsexa Albin Stenberg lite mer i spelartypen sådär, liten och satt och rörlig liksom och bra på att fånga boll.
Jag påminner om varandra väldigt mycket i kroppen, för jag tänkte precis när jag slog på, när jag kom hem nu slog jag på andra halvlek bara och kollade lite för strött och jag tänkte, fan, det är ju Albin Stenberg, men det var det inte såklart. Och han firade stora triumfer mot Varbergs stora killar i mitt försvar, som möjligen då inte är lika rörliga som man kanske ska vara mot honom.
Jag flippade över till matchen i, alltså när det var halvtidsvila då, så flippade jag över och då lyssnade jag på ert halvtidssnack och då pratade ni om honom och jag uppfattade inte riktigt namnet. Så att jag trodde att du kallade honom för Högen. Alltså att det var ett smeknamn. Ja, Högen kommer det här, ja, så löper Högen här från höger till vänster och väldigt farligt.
Det är ett jävligt bra smeknamn för övrigt på honom.
Ja, det är liksom som Stycket fast Högen istället. Men, ja.
Precis, vi har Bagan och Rumän och Högen. Ja. Ja, precis. Men det var alltså, det var ju bara en fördel för alltså RK hade en väldigt väldigt tydlig matchplan och att de satte tryck från höger, alltså Rumän fick starta satsningen ihop med mittsex och så satte de tryck och så vidare spel och så tog de det därifrån och de hade ju kunnat sätta exakt i spelet med Sandra eller Lipovac också, men jag tror verkligen inte att det blivit lika effektivt för Högen är han är rörligare och kvickare, plus att han har liksom, på grund av att han är så pass mycket kortare så har han liksom en låg tyngdpunkt som gjorde att de här tvåmetersgubbarna de kunde ju inte få tag i de låga inspelen alls. Så han rev ju jättestora hål där, så när antingen så hittar de in till honom eller så liksom, just för att han bara han var som liksom en, ja, men han bara sprang fram och tillbaka där. Så de var upp, ner och lågt och korsade zon. Och så var RK jäkligt kliniska i det. Oskar Johansson och Stenman. Väldigt fin timing där. Kom på ett steg och bara sköt över lågt stående Varbergförsvar. Så att RK hade ju gjort 20 mål i första halvlek. Liksom. 20-13 stod i halvtid. Så där kändes det som att, ja, vad fan. Det var ju den matchen ungefär.
Och det var den matchen?
Ja, det visade ju sig att det var det. Alltså man tänkte ju lite grann med tanke på att nu skilde det ju inte så mycket i halvtid mellan Varberg och Helsingborg. Men känslan i halvtid var på den matchen att Varberg var totalt överlägsen och att Helsingborg bara på något jäkla vänster kommit undan och bara ligger under med 2. Och så när de fick ihop det lite då så blev Varberg väldigt ställda. Och det var lite grann det man kunde känna att vad händer om Varberg bara kommer upp på en rimlig nivå? Att RK inte kan... jag dansar lite till vänster här och så får jag världens största lucka. Alltså om de bara möter ett försvar som spelar normalbra så, och det inte går lika lätt, så kan man ju bli lite ställd. Alltså ibland när det går för lätt så har man svårt att kontra tillbaka när det andra laget sätter emot något då. Men det blev ju ingenting med det. RK gjorde de två första målen i andra halvlek också. Och sen så bara gick det ut för Varberg. Så det var så här. Ja, det om ni inte kollade på sändningen från början. Så var väl ingen som kollade på sändningen efter 5-10 minuter in i andra halvlek, kan jag tänka mig. Då måste ju alla normalt funta människor slått över.
Det var då jag kom hem och satte igång sändningen. Men ja. Adam Kantz tycker jag vi kan höja lans för.
Verkligen.
Jag tycker han har varit bra de senaste matcherna jag har kollat.
Det har han. Han startade inte idag. Fick komma in i halvtid tror jag. Kanske lite innan. Ja, jag vet inte. Men han landade på 69% eller något sånt där. Ja, det är helt sinnessjuka siffror. Ja, precis. Jag tror Zetterlund, eller RKs målvakt, hade 3 räddningar i första halvlek på 12 skott. Så här, 25%. Och Varberg hade lika många räddningar. Det var bara att RK hade ju skjutit så där 10 skott mer än Varberg, tror jag, eller något.
Ja, just det.
På mål då.
Men det är också min känsla att Kranz har blivit bättre sen, ja, efter jul eller något sånt där.
Ja, jag tycker RK har blivit bättre även alltså de 3 senaste förlusterna de har, så är det ändå helt okej matcher. Mm. Mot Sävehof senast också en gedigen insats, men det är ganska tydligt för ett lag som inte har haft flytet egentligen under hela säsongen att de bränner lite för många frilägen och lite för många straffar, medan Sävehof som verkligen rider på en jäkla våg, de sätter de lägena istället och då skiljer det 3 mål i slutet, men det är ändå inte mer än 3 mål i en jämn match.
Nej, och det får ju lov att säga sig är ett väldigt bra, alltså RIK måste ju göra utifrån sitt manskap en väldigt bra match för att spela jämt med Sävehof, så att, ja, det gjorde
precis det. Ja, nej, men så att jag tycker RIK har sett bättre ut efter jul generellt, men poängskörden har ju inte blivit överdrivet stor ändå. Men idag var det ju islossning och alltså då kände man ju vad fasen gör RIK där nere, hur kan de ligga sist med 4 omgångar kvar. Men ja, det är liksom det är små tillfälligheter. Det är 3-4 poäng som skiljer från 9:e till sista plats eller något sånt där. Och då är det så där, man kan inte schabbla bort en 5-målsledning mot Alingsås på hemmaplan till ett kryss då. Man ska inte, ja, tar man en poäng, hedersam förlust mot Malmö, hedersam förlust mot Sävehof, alltså det är liksom ett par stolpe in eller lite mer flyt, lite mer självförtroende, ja, då har man 2, 3, 4 poäng till. Om man slår ihop alla de här matcherna som det har sett ut så för RIK, ja, då är man ju på säker mark och det är ingen fara från att istället, ja, nu krigar de för att inte åka ur. Mm. Så det är inte mer som skiljer egentligen. Men idag såg man ändå att det var skillnad på högsta nivån på de här 2 lagen i alla fall.
Mm. Ja, men de har en del dugliga spelare också faktiskt, får man ju säga. Joelsson och Stenmalm är spännande. Och när de också får en målvakt då som kan avgöra matcher, så blir det ju kul.
Verkligen. Det, alltså, det är ju ett jätteunderbetyg för den här truppen att behöva vara inblandad i den absoluta bottenstriden, för deras trupp som du säger är ju mer talang och skottkraft och kvalitet över hela linan egentligen än vad det är i både Aranäs och Varberg och ja, Helsingborg också, så att det, ja, nej, de ska ju inte ligga där de gör, så att det var ju nödvändigt för dem att vinna idag, det gjorde de.
Ja, och ge sig på att spå framåt där i botten, det känns ju helt omöjligt. Du sa ju det, men Aranäs sist nu då på 14 poäng och sen så har du Önnered 10, alltså 5 platser upp på 17 poäng. Det är 3 poäng mellan där.
Mm. Ja, det är ju helt vansinnigt och det är ju fortfarande många av de här lagen som möts. Det är ju riktigt många ångestmatcher kvar här. Nu har Varberg Önnered i sista matchen. Varberg som hade 3 lag bakom sig inför den här matchen. Nu är de ju nere i skiten. Mm. Och så ska de möta Önnered i vad som är deras egentligen sista rimliga chans att ta poäng. För sen har de Malmö och Ystad kvar. Och det är så här, ja, det händer ju skrällar. Men man får ju anta att både Malmö och Ystad fortfarande kommer försöka vinna eftersom de kanske vill vinna serien. Så det är så här, ja, det är ett sjukt möte och RIK har Aranäs borta i sista omgången. Tänk om allting hänger på den. Fatta den ångestmatchen.
Brr.
Ja, du kan ju relatera. Du hade ju lite av en ångestmatch själv i soffan idag, tänker jag.
Ja, du snällt av dig att pegga upp den. Jag har ju tassat runt den nu. Jag har känt 3-4 gånger att jag egentligen borde börja prata om Hallby Guif, men så har jag hittat någonting annat att bolla över på. Men så är det ju. Hallby Guif var ju en ångestmatch på förhand. Jag har ju haft den här känslan idag av att en dag är väldigt lång. Alltså som julafton var när man var liten, vet ni, att man gick så där. Oj, timmarna går långsamt fram till Kalle Anka och så över Kalle och sen så går det långsamt som djävulen igen liksom den här sista halvtimman innan tomten kommer eller vad det kan vara. Så har hela den här dagen känts, för jag har varit så fruktansvärt både sugen och samtidigt då nervös för att Hallby ska ta emot Guif. För inför matchen, precis som du sa Charlie, då låg ju Hallby 4 poäng före Guif och på något slags vis så kändes det som att om Hallby hade vunnit mot Guif idag, då hade jag ska inte säga att det hade varit klart, men slutspelet hade ju varit väldigt, väldigt nära på att vara klart för Halby då. Då hade man lett med 6 poäng och haft bättre målskillnad. Det hade ju varit väldigt svårt att ta igen. Men nu blev det inte så. Guif var egentligen, ska jag säga, bättre än Halby på allting idag. Och det var en sån där match där man, ja, nu tog ju Halby i för sig igen det, men Guif tog ledningen och sen så redan där vid första målet kändes det fan kört alltså. Men sen tog Halby tillbaks initiativet, ledde med 3-1. Men från 3-1 så tror jag, nu kommer jag inte ihåg exakt för att då var minnet suddigt, men att Guif gick upp till 7-3 eller kanske till och med 8-3. Det var typ 12 minuter där Halby inte gjorde mål. Och då bankades det i bord och svors och så. Och då kändes det liksom som att fan, Halby är inte där idag. De har liksom ingen energi. De har inte det där tajta spelet. De har liksom inte, de är inte upppumpade på det sättet som ju verkligen inte brukar vara det som saknas hos Halby. Det brukar ju snarare vara deras styrka, men det fanns inte där.
Kan ett tränat Halby-öga från tv-soffan se om det är, de är inte där för att de har varit sjuka och är lite håglösa, eller de är inte där för att de är gripna av stundens allvar och håller på att tappa sitt VM-guld?
Jag skulle nog, om jag skulle få gissa, säga att de inte var där för att de inte har fått träna tillsammans den sista veckan. De hade gjort ett lite lugnt pass tillsammans inför den här matchen. Jag skulle mer säga det, för de spelarna som hade varit sjuka, ja, dels så var ju 2 av dem fortfarande borta och inte med, och den tredje som har varit sjuk var Robin Svensson, och han var väldigt bra, så att jag är svårt att relatera det liksom till den direkta sjukdomen, men det kanske är lättare att relatera den till det indirekta då, att de inte har kunnat träna tillsammans, så att det kanske skapar lite dålig timing, och de drog ut liksom några bollar rätt ut på läktaren helt oprovocerat. Det kan ju hända i och för sig i bottenstriden ändå, men jag skulle snarare säga det än någonting annat om jag får gissa.
Det är så gött att det är bottenstriden, de ligger 8, ja. Mötte 9, ja. Men det är så här, du känner ändå att det är där ni hör hemma.
Yxan är ju kastad långt bort, va, eller vad man ska säga.
Ja. Spelar du några hundringar på Guif-vinst?
Nej, jag var ju så desperat idag så att jag till och med var in, jag var ju tvungen att fråga Christian och Emil Berggren då hur det går till när man ska jinxa och anti-jinxa och man ska betta. Och Emil Berggren var inne på att man skulle säga någonting hemskt som man skulle göra om Guif i det här fallet då skulle vinna eller så, men jag gjorde inte det.
Det var något med avföring, va?
Ja, det var det verkligen, men jag har av princip så bettat aldrig när Halby spelar, och det hängde jag kvar vid, så jag kan ju ta kanske på mig det lite gjort grann då, att jag inte anti-jinxade. Sen ska man ju säga att Guif, fan, man ska inte ta något ifrån dem, de var också väldigt bra, alltså Daniel Freyr Andresson heter han, var deras isländska keeper. Mm. Han har ju verkligen en förmåga att stänga igen en match, ja, och det han gjorde han idag.
Högsta nivå ibland.
Han hade 55% i första halvlek. Och det är ju
så jävla jobbigt att han hade den dagen idag.
Ja, jag vet, han kunde väl haft en vilken annan jävla dag som helst än den här. Och ja, då är det ju väldigt svårt, och sen så var det väl lite ömsesidigt där. Det var inte de svåraste skotten han har tagit i sin karriär, några av dem där. Men ja, nej fan, han räddade jättemycket. Framförallt i några liksom sjok då. Och de sjoken gör ju att det går att dra ifrån till 3-4. Och sen i andra halvlek så var det samma. Då kanske Halby var nere på 2 någon gång. Och sen så kommer ett sånt där sjok och så är de uppe på 5 igen. Så att då, man bara väntade på att gummibandet skulle lossna. Guif har ju också några spelare som håller fruktansvärt hög klass. Alltså, Erik Johansson gjorde mål precis när han behövde och ville, kändes det så.
Kämpigt.
Ja, jag är på väldigt dåligt humör om inte det märks.
Jag är förvånad att vi ens kör podd, ja. Faktiskt. Jag var helt inställd på att det skulle ställas in.
Mm, ibland blir man ju mer arg av en liksom uddamålsförlust, men det här var så, det kändes liksom uppgivet hela matchen igenom. Det blev ju liksom 5 mål till slut, men det, ja, nej, det var piss och skit och så. Christian, vill du ta vid och prata lite om din dag?
Min dag har varit bättre, tror jag.
Ja, jag har svårt tjänst. Att föreställa mig att den kan ha varit sämre.
Ja, precis. Vi har alla fyra då, om vi inkluderar Pujo, varit i handbollens tjänst idag. Och det är ju kul. Det är inte varje dag vi alla är i handbollens tjänst. Jag har varit i Malmö och Lund för lite olika handbollsengagemang. Vi träffade jag och Peter Wikström då, som vi har lite, jag slår ett slag för dem faktiskt. Jag tycker de är lite halvtrevliga. Vi gör små minidokumentärer på, som sänds på handbollslandslagets olika sociala medier om matcher eller till och med händelser som har påverkat svensk handboll.
Får man lov att säga att de känns väldigt grundligt researchade?
Ja, för det råkar ju vara en Emil Sjödin som är inblandad i just den detaljen.
Ja, det var fräckt då, om jag säger
så. Ja, det var fräckt. Men du kan behöva höjas lite nu då, eftersom du har haft en sån dag, ja, som du har haft. Och denna gången så skulle vi prata med Mattias Andersson och se det med även då Niklas Ekberg. Då kan ni ana vad det är för sekvens som vi ska skildra.
Rio! Är det, va? Precis. Att han skjuter klart Sverige till Rio OS.
Exakt. Så vi var i Malmö Arena och Mattias Andersson fick uppleva det här igen då, så att säga. Genom att minnas tillbaka. Och jag tycker att jag aldrig snackat med Mattias Andersson innan. Och jag tycker han var fredig och rolig och sådär. Och gillade, verkade gilla att prata inför kameran och sådär. Och det är alltid lättare att göra intervjuer då, givetvis. Och det här formatet är ju också så att jag hörs ju inte, utan jag ska ju bara få igång dem, så ska de berätta själva liksom. Så då hjälper det ju till att han är medievan. Och gillade verkligen att prata om det här, den här händelsen som har påverkat honom såklart mycket, för det var ju en osannolik slutdramatik i den matchen, får man ju säga. Om ni inte kommer ihåg det så var det ju så att Sverige kunde förlora med 2 bollar, ligger under med 3 bollar och får en straff som på tv-bilderna, det var något slag på Nilsens hand, men domarna hade ju också kunnat komma därifrån utan att döma den straffen. Men man dömer en straff och det är 3 sekunder kvar, tror jag, och Niklas Ekberg får mycket tid att tänka innan han lägger den, men gör ju det och gör det på ett väldigt säkert sätt i mål. Och sen blir det ju lite palaver då efter, för att spanjorerna tycker ju att det här är för jävligt. Och jag kommer ihåg att jag var satt på läktaren faktiskt då. Ike Romero var det väl, tror jag, som gick fram till sekretariatet och gjorde den här klassiska med fingrarna om att det är liksom pengar inblandat och sådär. Så det var ju väldigt kul att se spanjackerna så tilltuffsade.
Den pengagesten är ju, den är underanvänd. Den är faktiskt väldigt effektiv. Verkligen.
Man känner sig själv som man känner andra.
Ja, exakt.
Oj.
Men jag har ju sett den en gång i handbollssammanhang där jag verkligen, verkligen tyckte att den var adekvat. Och det var ju när vi var i Qatar 15, va? Så kom ju Qatar ganska långt. Man vinner över Polen i semin, var det. Och det är ju, de domarna är ju blinda eller mutade.
Och enögda.
Och då kom jag ihåg att bröderna där i Polen, de gjorde den här gesten idogt. Men med
känslan är ju att de verkligen hade en poäng, ja.
Ja, exakt. Där hade de ju verkligen poäng. Sen kan man väl säga att jag har för mig att det var så att Sverige fick den här samlingen då med Slovenien, Iran och Spanien i Malmö. Trots att Spanien var högst rankat, och Spanien vill ju ha den samlingen givetvis, så att det var väl lite sånt snack man hade haft innan också, att man valde den här lösningen då från IOF eller vad det nu är som bestämmer det. Så kan man ju tacka möjligen Stefan Löfgrens framåtlutade sätt internationellt för, vad vet jag. Men det var i alla fall det. Och sen var det Taste of India då i Lund. där vi var ensamma, jag och Peter då. Och det är ju som du säger, Emil, att är det lunchrusning och det inte är en själ inne på den aktuella syltan så ska man välja någon annan. Men vi var lite tidspressade och jag var hungrig och då blev jag väldigt snabb i besluten. Men det var alltså, jag tänker att en chicken tikka sizzla kan man inte misslyckas med, men det kunde man tydligen.
Vi har ju ätit ganska många chicken tikka sizzlar på Ringvägen där
Crazy Cow, eller vad fan heter.
Innan vi ska kolla på Bajen, va? För att det är ju vårt vad ska vi säga, lokala lag då, eftersom vi bor i Stockholm. Det. Och den är ju, det är ju en sylta, va, men det är ändå en habil chicken tikka sizzla.
Ja, verkligen. Ja, nej, men den har jag inga negativa synpunkter på alls. Där är det ju dessutom folk, vilket då indikerar då att de kanske har ett legacy av att kunna laga mat.
Jag tror men, också delvis hänger ihop med att de har läget. Fullständiga rättigheter.
Ja, just det. Det finns ju några där som precis som 91:an där på hörnet på Ringvägen som kanske inte känner för sin kulinariska inställning, utan snarare då.
Jo, vars jag har ätit en ganska god planka där.
Okej.
Sköljer ner med tre stora stark.
Ja, men var det inte också blandat med lite romantik över den typen av ställen?
Jo, jag är väldigt svag för syltor. Det är sant.
Eller hur? Mm. Nej, men och sen så träffar vi Isak Persson i Lund, i Lugi, och som rusar mot skytteliga-titeln och tampas väl med, nämnde Erik Johansson då, om den här titeln. Så det är spännande att träffa, alltid spännande att träffa de här unga killarna och tjejerna i Lund, för jag tycker Lund är ju en jävla fin plats, tycker jag, och jag gillar det här akademiska arvet, och det är kul när man går runt där. Jag brukar alltid gå på det här fiket som ligger vid Grand, som jag glömt vad det heter nu, som är så trevligt. Och så mycket riktigt denna gången också. Och då, jag gillar det att man träffar och ser mycket unga studenter som vill någonstans och som är ambitiösa och som är, liksom går in för sina studier. Det gillar jag.
Ska vi säga bara att Isak Persson vid dags dato har 150 kassar, medan Erik Johansson har på delad första plats också 150 kassar. Så det blir ju en...
Och då borde Isak ha en match mindre spelad, va?
Oj, nu tog han mig på sängen här. Nu ska vi se
Lugi
25 och Guif 25. Exakt lika många matcher spelar.
Jaha, åh fan. Intrikat. Och de är ju också samsas ju i ungdomslandslaget som ska spela här i sommar tillsammans, de här två. Så att,
som inte ska spela tillsammans i sommar, tror jag väl att Tony Johansson la upp på Twitter bara precis innan vi satte igång här att spela in. Det här har jag verkligen inte verifierat, men det kan vara så.
Vem av dem får inte vara med då?
Då beror det snarare på att det inte blir något mästerskap alls i så fall.
Jaha, åh fan.
Men det här
det var bland
kan
annat
vi
därför skjuta. Vi gjorde innehåll idag.
Kunde han ju sagt då, jävla Isak Persson.
Ja,
det kommer ni
han är så väl uppfostrad.
Var han det? Var han så, får man säga, generisk lundensare?
Ja, exakt. Och lyssna på den här då, för att bara befästa den här bilden. Så jag tycker så jävla fin. Kommer Thomas Saxner dit också, ska vi prata med honom. Och det är ju alltid trevligt givetvis. Och han är ju kanske handbolls-Sveriges bästa samtal har man ju med Thomas. Och då berättar han att, förutom att han berättar om företrädarna med att växa upp i Lödde, vilket jag inte kan berätta i den här podden. Men sen kommer han också in på att vi kommer in på de här typerna som är i Lund, och då berättar han om, jag tror det var Theo Ybelacke som kommer för sent till en träning, vilket han aldrig gör. Ingen gör ju det givetvis, alla kommer ju tid. Men Theo Ybelacke kommer för sent en gång, och det är typ 5 minuter. Och då kommer han med andan i halsen, och då säger han att jag ber så mycket om ursäkt att jag kommer för sent, men på vägen hit så såg jag några som mobbade en 11-årig flicka. Då var jag tvungen att stanna och läxa upp dem och sen leda henne hem. Så det är därför jag är försenad. Det är ju vackert ju.
Ja, men man måste också väga upp det med något smutsigt kvarter i Glasgow eller så. För man kan inte bara romantisera det där. Men visst,
har det sin skärm. Nej, men det är fint. Ni, okej, så här då. Man hänger där. Man får den här bilden. Man får den här Ja, men jävla, alltså man känner att det finns hopp om framtiden. Det kommer finnas forskare även i framtiden. Och sen så går man till Taste of India och då får man ju kontrasten. Liksom. Mm.
Vet du vad det är som är det fina med att lugespelare beter sig generiskt lundensiskt? Det är att varje stad är som allra, allra bäst i sin särprägel. Alltså man vill ju att Västra Frölunda ska bestå av sådana, vad ska vi kalla dem då, arbetare från Göteborg. Och sen så vill man att lundensarna ska vara på liksom det sättet. Och så vill man att det ska finnas den där hela paletten liksom att måla med.
Jag håller med. Och att Önnered då liksom har lite näsan upp i vädret och sådär.
Det är ju ganska, det är ju väldigt... Jag håller med i det du säger, och därvidlag är ju Lugi lite unikt på det sättet att det är inte så många lag som är så särpräglade av sin egen stad som Lugi ändå är.
Nej, sant.
Det är inte så, det känns som att nästan alla kommer därifrån, eller att det i alla fall är en tydlig lundprägel, och om inte de kommer därifrån så blir de lundensare för att de flyttar dit för att de samtidigt ska gå i öken eller något annat. Så att de är lundensare även fast de inte bara att de inte visste om det. Mm. Och så är det ju inte i så många andra lag.
Har vi något annat lag som är lika tydligt särpräglat?
Nej, Skövde alltså... var ju det fram tills ganska nyligen, tycker jag. Alltså Skövde hade sin, alltså man kunde nästan se på en Skövdespelare att de var Skövdespelare. De hade, alltså man ser, nu är det ju Rasmus Vremer jag har i huvudet här, men man ser att de så att säga är ihop med en frisör.
Ja, samma frisör allihopa också. Ja, nej, men verkligen.
Och då hade de ju också byxorna så där instoppade liksom i.
Nu har du gått långt tillbaka i tiden, men ja,
det har jag absolut. Men ni fattar grejen. Fattar. Det hängde kvar också lite längre i Skövde än i andra orter, tror jag, om man ska vara så.
Men och i kanske Ystad då så präglas det snarare om att de blev stjärnor, de killarna, väldigt tidig ålder. Och därmed inte kanske fokuserat på skolan.
Ja, men det har vi också pratat om. Ystad och Eskilstuna tror jag ändå är de ställena där man går med könet fram mest på gymnasiet om du tillhör A-laget.
A-lagskontrakt i Eskilstuna, det vet man ju, helvete, då är det könet fram.
Precis, det är ingen på Lunds universitet som bryr sig om du spelar i Lugi.
Snarare kanske att könet, om att man spelar handboll, hängs in extra tydligt i skåpet innan man går i korridoren. Så man gör ett stort nummer av att man inte... Jag har ju
en superhjälte lite där. Alltså du kan tänka att de liksom så här, det är deras hemliga identitet, och så byter de om och tar på sig den vidare där tröjan. Så blir de någon annan. De vill absolut inte att de får reda på vem de är.
Exakt så. Jag var på ett bröllop med Albin Tingsvall för 2-3 år sedan. Och då klev jag fram och sa sådär, men du är ju Albin Tingsvall, handbollsspelare och sådär. Då märkte man att han skruvade lite på sig. Han ville inte jättegärna prata om att han var handbollsspelare och så. Det var inte hans favoritsamtalsämne. Så tänker jag att många handbollsspelare i Lund är. De vill hellre tala om rödvin, Bellen Sebastian, kanske Franz Kafka. Fan, härligt den här processen. Alltså. Man vet ju aldrig riktigt hur det ska gå för honom. Och så. Att de vill ha den typen av samtal istället. Tycker jag är härligt. All right, är det någonting mer vi ska föra till protokollet innan vi rundar av dagens sändning?
Ja, det kan vi göra. Jag lovade ju att jag skulle gräva lite i det här med att det inte är några slutspelsval i år.
Det var ju ditt fel, misstänkte vi ju.
Ja, precis. Först så blev jag förbannad för att, och skyllde som jag alltid gör på någon på förbundet. Och sen så fick jag höra att det var C-more som låg bakom. Och så kollade jag med min närmsta chef på C-more. Nej, jag har aldrig hört, så han. Det finns inte en möjlighet, kan jag inte tänka mig.
Mm-hmm.
Så var det någon som hade läst en artikel där Kristianstadsbladet hade skrivit att jo, visst är det C-more. Och nu Så visade det sig att det är C More som har lagt fram den här lilla önskan då i alla fall.
Okay.
Men varför och, det? För det blir väl tv när man ska ringa in till tränarna och sådär. Det är väl alltid trevligt.
Precis.
Vilka ska de ringa och sådär?
Nej, jag håller med. Det är ju ett moment man missar lite och ett moment som jag vet att vissa på C More gillar väldigt mycket. Det är just det momentet. Men
vilka gillar det momentet på Simon?
Ja men min närmsta chef då, Jens Tolgraven, han är ju, och jag håller med honom, han är ju förtjust i det momentet när man liksom ringer upp tränarna på slutvisslan.
Precis, allting som skapar dramaturgi gillar ju Jens. Han är ju en,
ja, han har gjort tv i 100 år, så att han kan ju sina grejer. Men just det här, man ringer en tränare och så bygger man slutspelsträdet i sändning och liksom så här, vilka har du valt och hur motiverar du det och så där. Det blir ju bra, det blir bra tv. Men då är det någon annan som har tyckt att det, och den här förklaringen, jag vet inte riktigt om jag förstår den, men tydligen så är det att det är lättare att planera om det hade varit så att tabellen varit lite mer skiktad än vad det nu är. Om vi säger att det hade varit som det har varit tidigare år, ganska klart rätt tidigt att Kristianstad är nu klara som etta och därefter kommer Alingsås, säger vi. Det är klart med 3 omgångar kvar. Och ja, det är även de 8 slutspelslagen är klara och det är mycket, och så här, ja, nu blir det klart att det blev Hallby. Då kan man rätt fort börja liksom sätta in de matcherna att ja, de här datumen, nu är det klart att Kristianstad kommer möta Hallby, för det är 1-8 och då sätter Kristianstad sin första match det här datumet och då sätter Hallby sin match det här datumet, och så är det liksom, är det på plats, då kan man forma allt annat runt det, att man får, man skapar sig ett litet försprång då. Men så är ju inte verkligheten i den här tabellen i år i alla fall, så att det kommer ju inte gå att planera någonting i princip före sista omgången är spelad i alla fall. Så att om det nu är den, ja, den riktiga anledningen till att man har valt det, så ja, det kanske är en bra anledning, men det kommer ju inte, man kommer inte tjäna någon väldans massa på det den här säsongen i alla fall.
Mm. Så prognosen är att valen är tillbaks nästa år igen då?
Ja, får vi se. Det ska utvärderas. Och så får vi se. Det lär vi inte få reda på i så fall förrän framåt vårkanten.
Fan, när det ska väljas. Vara på alerten nu.
Ja. Ja, men är det inte... Jag vet inte. Jag tycker bara generellt... Och det här, så jävla... det här blir ju fel då, eftersom jag får ju liksom kratta... utanför min egen dörr först, eller vad fan det heter då. Jag får ju vara representant för Simor här. Men det slog mig idag också när vi är på plats i och gör RIK Varberg. Hade det inte varit för att jag har liksom hört mig för med spelare i RIK, så hade jag ju inte vetat ens att Lipovac var avstängd. Jag visste att Usander var avstängd, men det var för att jag kollade upp det själv. Alltså så här, det är inte så att man kan gå in på handbollsligan.se, klicka på ett lag och så kommer upp så här aktuella avstängningar. Eller, alltså förstår ni vad jag menar? Att det är ett jädra för att vara i framkant och vara påläst och ha på fötterna, så får man fan ligga i alltså.
Men vet du vad du istället vet?
Nej.
Att någon 20-åring i Varberg fyllde år förra veckan.
Ja, precis. Det missar ju ingen. Nej, den informationen får man ju vare sig man vill eller inte.
Medier. Ja, det.
Ja, men verkligen. Alltså det, ja, jag vet inte. Jag kan tycka att det är lite... Jag tycker det är dåligt att det är så. Jag tycker det är dåligt kommunikation i alla de här ärendena. Jag tycker det är dåligt att jag ska behöva sitta och spekulera i en podd kring varför Boden tilldelas en poäng mot Kungälv och inte tvärtom. För att det går inte att läsa något uttalande någonstans. Så här, man hör att det blir en anmälan och så hör man av någon att ett beslut har kommit och så är det inte mer med det. Och man hör att, aha, liksom den enda som visste att han hade blivit, eller att anmälan ens fanns, var ju Lipovac. Och så fick han reda på det i fredags. Det var liksom så här, jaha, vad kommer detta ifrån? Det har inte kommunicerats någonstans förutom till berörd spelare i det här läget. Alltså jag menar, om vi försöker ju jobba gemensamt, tänker jag, med en produkt som är handboll. Och så kan, alltså det skulle kunna vara så, menar jag, utan att jag är totalt blasé och liksom dum i huvudet, så skulle jag kunna komma till Lundenhallen idag utan att veta att Mario Lipovac inte kan spela.
Mm.
Och det tycker jag är en brist.
Du får åtminstone generöst arvode för det här.
Ja, absolut.
Och det, jag ska säga det, men, att 15
eller vad
februari,
menar du?
15 februari fyllde Adam Tumba mål. Eller år. 25.
Grattis, Adam.
Mm.
Det låter inte som ni vill haka på min,
jag tycker
mina bittra toner här nu. Jag tänkte bara att man kunde... Ja, jag ville bara lyfta det. Jag tycker att vi inom handbollen, så kan jag säga, så inkluderar jag mig själv i det här. Mm, vi kan jobba lite bättre tillsammans på det här.
Och jag väljer att lyfta något positivt istället. Visst, saknas det kanske lite information på sociala medier, men vi får fan med alltid reda på vilka som fyller år. Eller inte alltid, men ibland slumpmässigt utvalt vilka spelare som fyller år. Det tycker jag.
Ja, det är ofta de spelarna man inte vet att de finns som man får reda på att de fyller år.
Nej. Ja, så är det. Nej, men jag håller med dig, Charlie. Det är fan för jävligt. Men man skulle ju, om man tar upp varje gång man tycker att det är bristfällig information i och luddiga kommunikationsvägar och så här i den här ankdammen, eller vad vi ska kalla det, bubblan eller så, då skulle man ju bli galen av bitterhet, för att det är för svagt. Jag tycker att, fan, kommer ni ihåg när man satt och klagade alltid på att det var för dåligt med kommunikation kring landslaget och att det var så här luddigt? Då bara sa de så här, ja men, jaha, hur ska vi göra åt det här då? Vem har vi då? Ja, men vi kan ju bara anställa kanske en ny presschef då, så gör han det kanon. Och så tog de in Daniel Wandor, och sen efter det så blev det perfekt. Tänk om det skulle kunna vara så nu då, att man tar in någon, vad heter det, Christian? Det vet ju du som är i mediebranschen. Någon slags kommunikatör eller fan, ja, samordnare eller något sånt. Eller?
Det intrikata här är ju att det är... Ja, det blir en avskådning då, men det är ju Daniel Wander som gör det också.
Ja, det kanske är lite för mycket då för Daniel Wander, för det här var ju inte menat som en undercover hängning av Daniel Wander, för han har ju fått idel beröm av alla för sitt jobb med landslaget som du är inne på här. Men liksom, ja,
men jag tror
här...
att det här är det du säger, är nog att jobba tillsammans och vara öppnare och mer transparenta. Det gäller ju klubbarna också.
Ja, men och kanske hitta någon gemensam kanal eller så här informationsvägar där liksom någon sitter som en spindel i nätet och skickar ut det. För...
Ja, men det är fan sant. För det jag har tänkt på mycket, nu råkar vi ha reklambyråer och sådär, och det jobbar med bland annat med sociala medier. Då pratar många företag om att man ska, hur ska man finnas i de olika kanalerna? Och jag börjar mer och mer gravitera åt, men det är ju för att jag inte är intresserad av sociala medier heller i och för sig, men jag börjar mer och mer gravitera åt att man ska ha en jävla kommunikationskanal och skit i allt annat. Vi finns på den här hemsidan. Där berättar vi allting. Sen kan man skita, sen finns inte vi på någon annan kanal. Det tycker jag är mycket bättre rent allmänt. Nu pratar jag inte om handboll bara.
Ja, man kan, ja, det är fine för mig. Bara det fanns ett ställe där jag... kunde gå till och se att Ysander är avstängd utan att behöva kolla igenom massa gamla matchrapporter och leta efter röda kort för att räkna att jo visst har han fått två nu, så nu är han avstängd. Alltså så här,
men jag är inte säker på att det hade varit så mycket bättre i allsvenskan i fotboll faktiskt.
Nej, okej. Okay. Jag
vet inte. Men
var det inte allsvenskan i fotboll och, eller men så här, SHL då? Där är det ju för fan, det kan du gå in på varje lag och så står det så här, han har lower body injury sen det här datumet.
Okay. Och SHL kan jag inte, men det är väl, de har väl anammat lite av NHLs...
Ja, men, och jag är ganska säker på att åtminstone kommentatorerna inför fotbolls, både allsvenska och superettan matcher får ett litet kompendium skickat till sig. Där gissar jag att den typen av information finns med.
Mm, kanske. Ja. Borde vi fråga Albin Falkhansson som är flitig lyssnare hur det funkar, för det vet ju han som har kommenterat till exempel nu Svenska Cupen här förleden.
Ska vi passa på att hylla Albin Falkhansson?
Ja, kan vi göra.
Jävla fin kommentator, up and coming.
Apropå påläst, helvete vad han är påläst.
Han borde, någon gång om vi ska diskutera något svårt här i podden, det är ju väldigt sällan vi gör det, då skulle vi ta in honom. Han har sitter på bra kunskap.
Ja, men jag tycker det är ganska intressant, nu ska vi sluta, men som ni hade det idag, Charlie, så blir det ju svårt att kommentera den här matchen, för den är ju avgjord så in i helvete tid. Och då märker man ju på Patrik Westberg som kommenterar så mycket olika sporter och sådär. Men som Albin då till exempel, han kan ju fylla en sån sändning med liksom att börja berätta om deras juniorlag i Sannadal och liksom vilka skonummer de hade då. Och då kan man ju, men för en match som är helt avgjord i minut 16 blir det ju svårt att fylla. Med innehåll. Mm. Och så ska ni även göra studio innan och efter och under och så vidare. Det är inte lätt.
Nej, precis. Och då är det ju precis som du säger, det är då man har nytta av att vara som Albin och flera av de här som är väldigt pålästa och gör sin läxa, att man liksom ska kunna ro i land ändå. Även fast man inte får någon draghjälp så att säga. Så att, nej, jag tycker också. Men det är ju flera som märker att Albin är bra. Han får ju större ansvar. Han är ju en del av de som ser våra tv-avkast någon gång i månaden så där. Han är ju en stor del av redaktionen där nu också, så att det kommer nog dyka upp mer och mer, tror jag.
Det som inte är svårt, det är ju att bli Patreon för den här podden. Det gör man genom att gå in på www.patreon.com/avkast, och det har ju jättemånga av er redan gjort, och vi är så jävla glada och tacksamma för att ni har gjort det.
Ska jag bjuda på en liten sista grej till våra Patreons?
Oj, oj, oj.
Där kanske ni vet, men det visste inte jag. Vi pratar lite vad fan heter han? Thierry Henry, nej, Omaye menar jag.
Det hade varit intressant att ta in den gamla Arsenal-profil.
Ja, just det. Han var jävligt fin, by the way. Han kändes sympatisk. En som inte känns sympatisk, det är hans namn då. Omaier. Och det vet vi ju, att han liksom har kastat kuddar på pallika och sånt när de sovit ihop och sådär. Men att han kallades för Titti, visste jag inte.
Nej, det är gulligt.
Då har ni det.
Tack, fan.
Det går vi ut på.
Ännu en anledning att bli Patreon. Ja, kommer Kjell Höglund. Tack som fan för den här veckan. Vi hörs igen på måndag.
Peppar.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låtarna bli starka.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.